Hallå? Kompilator höll jag på att säga, men det är ju helt fel. Modemodemet är det här. Med
nu har
mig.
Vi lugnt här.
Bartek heter jag.
Och jag heter fortfarande Anders.
Och jag heter Patrik.
Trevligt. Jag är lite rosslig. Jag var i London i helgen. Och såg 4000 nakna människor cykla förbi Buckingham Palace. Det var inte där för att se. Nej, man skulle kunna tro det, men nej. Vi gick förbi Buckingham Palace för att kryssa av det från bucketlisten. Och plötsligt dök det upp 4000 nakna britter. Det var någon Naked Bike Ride International, la-da-da. Men det gjorde, jag kan säga att Buckingham blev mycket mer festlig än vad den hade varit annars. Men jag har varit i London och jag har sovit på ett hotell som hade en AC som den hade två lägen, 40 grader eller minus 5 grader. Så vi valde minus 5 och nu är jag jätterosslig. Så jag kommer mjuta mig själv tid och otid. Jo, men jag har förslag på ämne till idag och det är generalist versus specialist. Bakgrunden till det är att jag, nu fick jag lite förlängt, men när jag kom på det här ämnet så var jag inte förlängd i höst och behövde börja söka uppdrag. Och började putsa på mitt konsult-CV. Förresten, hint hint, har ni behov av en gnällig .net-utvecklare så vet ni vart ni kan nå mig. gnälligutvecklare@modemodemet.se. Jo, men jag började fundera. Jag håller på med det här i 20 år och jag har varit lite all over the place. Jag är mest Windows och mest webb, men jag har ingen liksom. Jag är inte som Daniel Stenberg som har jobbat med curl i 25 år. Punkt. Och ingenting annat. Utan jag har en väldigt diffus profil, känner jag. Och jag undrar vad era tankar om det är. Ska man försöka nischa sig eller är det bättre att vara en bred generalist?
Jag har också funderat lite på det här faktiskt. Men frågan är det någon som inte är specialist egentligen? Allting är så brett liksom. Det är omöjligt att man kan lite om allt. Någonstans är man väl ändå specialist, tänker jag. Men jag förstår vad du menar.
Alltså det vore skönt att kunna säga jag är en certifierad Azure DevOps-människa. För det är liksom supernischat och jag vet, jag är en väldigt specifikt formad pusselbit som passar i ett väldigt specifikt pusselbitshål. Men just nu känner jag mig som en ganska blobbig pusselbit som kan passa i lite alla möjliga pusselbitshål, men inte perfekt i något av dem.
Det låter som ett jättetråkigt pussel.
Det är den där safe-kartan. Jag är en pusselbit i safe.
Det är din självbild, så du ser dig själv. Som en pusselbit i en safe-karta.
Ja, den där oh no, blobhug. Ja. Men det finns en annan aspekt också som jag har funderat över. Och det är om man är nischad / specialiserad så ackumulerar man kunskap på ett annat sätt än om man är generalist och behöver börja om på nya saker för att man hoppar mellan olika domäner och olika tekniker. Så man det känns lite som att man börjar om från scratch för varje projekt. Och jag drar det här till jag överdriver lite för argumentationens skull, men det är min pitch för dagens ämne.
Jag gillar pitchen och ämnet. jag ser mig nog absolut som en generalist. Samtidigt vet jag ju att om någon satte mig på att bygga en liksom modern webbsida så skulle det nog ta ungefär minst ett par månader liksom, för mig att känna att jag är lika bekväm med det som att bygga en backend service, eller till och med mer än ett par månader. Men så som du säger, Patrik, vi är väl alla specialister på någonting. Alltså det är ett specialistyrke till att börja med vi jobbar inom, och sen har vi ju olika liksom nischer som frontend och backend, och även då inom backend olika språk. Alltså det är ju man är ju specialiserad, men det finns ju alltid en till nivå liksom av specialisering, och det är väl en intressant fråga var på den liksom specificitetsskalan är man mest effektiv, attraktiv som anställd, som konsult. Var kan man liksom bidra mest, och ja, hur får man lättast jobb och så vidare. Jag vet inte själv var man borde ligga där. Jag brukar alltid liksom, när jag läser någon eller pratar med någon som uppenbart är extremt duktig på någonting, som är hyper liksom inne på kompilatorer eller på nätverksprogrammering eller någonting sånt, så känner jag att shit, vad jag kan ju fan ingenting om någonting. Jag kan bara skriva liksom if och typ class, det är det jag kan skriva. Men jag brukar alltid liksom på något sätt trösta mig själv med att jag är lite generalist, jag är flexibel liksom i vad jag tycker om att göra, vad jag kan göra, och dessutom är jag duktig på att passa in i team, att vara liksom en del av en större process, tolka domänkrav, prata med människor, allt det där som inte är hypertext-specialisering, men som ändå kan väl ses som någon slags specialisering på ett sätt. Sen tror jag att det är lite skitsnack inför mig själv liksom, för att känna att jag visst är bra på någonting. Men jag tycker verkligen att man träffar ju väldigt många fler generalister än vad jag skulle säga sanna specialister liksom.
Jag behövde sätta mig ner, så jag ber om ursäkt om min stol knarrar. Ja, det var en sak där som du sa som jag reagerar på. Det är att det ena är liksom specialist slash generalist för sin egen skull slash kontra hur attraktiv man är på arbetsmarknaden. Och det är en ganska riskabel strategi att vara för specialiserad. Jag tänker på alla de här YH-utbildningarna som har pumpat ut React-utvecklare. Och plötsligt tog React-jobben slut. Och då sitter de där med liksom sin spjutspetskompetens inom React-utveckling, och det finns inga jobb.
Nej, och det gäller kanske även vissa äldre tekniker. Men jag har jobbat med, och även både som anställd men också med konsult som kommit in, som är liksom databasoptimeringsexperter. Och den kunskapen är ju inte så att den är liksom irrelevant eller inaktuell, men det har ju skett en skiftning där liksom kring både då den här liksom att DB-admin som yrke är ju inte så vanligt längre, men även att liksom prestanda optimeringar, visst att det är svårt och det är jätteviktigt ibland för vissa företag, men de flesta tjänster idag som byggs kräver ju inte liksom en inbiten DB-tomte som kan sköta den lilla trädgården från dag ett liksom, som det var förut, utan man kan bara spinna upp en ännu större RDS-instans eller vad det nu heter liksom, på något mål någonstans, och oftast räcker det. De människorna finns ju kvar och de kostar ju skitmycket att hyra in när de väl behövs. Men även det tänker jag är en sån där specialisering som man får aktivt för att hamna i liksom, att man sitter kvar i tekniken och tänker att det blir färre och färre som gör det här, därför blir min kunskap mer och mer värd. Och det stämmer ju så länge kunskapen är önskad, men vid någon punkt så kommer den ju ersättas eller potentiellt i alla fall bli mindre liksom central i de flesta IT-processer.
Mm. Men jag funderar lite på om vi inte alla är lite specialister. Det, jag personligen tycker att det är bra att vara generalist på något sätt, som du sa. Alltså det är jättedumt att gå en tvåårig KU-utbildning, specialisera sig på React, ett specifikt ramverk. Kanske inte förstå grunderna jättebra. Och sen finns det inga jobb. Men samtidigt så liksom, om jag tänker på Bartek till exempel. Du har snackat mycket om att du har gjort massa grejer i Azure. Och du har blivit ganska bra på det. Anders, du har gått från .NET till Go. Alltså, är det inte lite så att man alla har någon form av specialisering? Och att, förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså att man kanske i grunden är någon form av generalist. Men att man samtidigt har en... Alla har en specialisering. Någonting som man är lite bättre på och som man är lite mer intresserad av än allt andra.
Inser ni vad som håller på att hända här?
Jag tror det.
Vi håller Hacker News First Principles återuppfinna T-shaped.
Precis det jag skulle säga, faktiskt. T-formade personligheterna, ja. Men det är väl, alltså, det tycker jag stämmer ganska bra. Det är mer frågan då, liksom, hur bred är liksom den översta delen av T-et och hur lång är liksom pinnen ner? Mm. Och det kan man skifta över tid liksom, och mellan personer.
Ni får nog dra den där grejen för mig, för jag tror jag missat den.
T-shaped.
Jag skrattade med för att jag inte skulle känna mig utanför. Haha, T-shaped. Nej, men det är något som jag missat. T-shaped.
Man ska ha en bred bas och så ska man vara djup på någon liten del av sin...
Makes
som
sense.
Som T, liksom. Vilket är konstigt egentligen, för att jag förstår inte varför den grafen ska peka neråt. Den borde ju peka uppåt, men det finns inget bra.
Mm. Jag hade nog valt en annan bokstav. Kanske... Jag vet inte. Något med en bred bas, inte en bred topp.
Ja,
men, precis. B-shaped. Alltså lower B-case. Lowercase B-shaped. Jag vet inte riktigt vad man... L-shaped.
Eller, men jag tror att,
ja. Ja. L-shaped.
Jag tror att det är för att man go deep på någonting.
Mm.
Ja. Nej... Rent konkret så när jag satt med min profil, och det är en tanke som jag haft ett tag sedan typ sen typ Google har börjat dala. Nu ska vi se om jag lyckas dansa runt ämnet tillräckligt bra. På grund av anledningar som vi inte kan prata om i den här podden, så börjar Googles sökresultat blir sämre och sämre. Och en ganska stor del av min specialisering handlar om CMS:er och publika sajter. Och jag tror att publika sajter kommer bli mindre och mindre viktiga på sikt. Speciellt typ SEO-optimerade sajter. Och så jag känner att jag behöver byta häst. Behöver byta mitt fokus på min specialisering.
Mm.
Jag förstår vad du menar. Jag tänker att att vara liksom Go-killen, eller att vara Azure-killen, eller att vara DuckDB-tjejen och så vidare. Det är liksom bara typ en helg och en bok ifrån det för de flesta som är utvecklare där. Liksom man bryr sig om någonting, man börjar läsa på om det och börjar använda det jobbet. Och om man har ambitionen att lära sig om det blir bra på det, så krävs det ganska lite för att komma över det genomsnitt som de flesta av oss liksom har kunskapen på vad gäller typ allt i hela världen. Liksom i snitt, eller allt inom IT. I snitt kan vi lita om allt inom IT. Liksom.
Mm.
Så det räcker ofta att man bara läser en bok och typ bryr sig lite. Så ligger man där och ligger för landar. För man får ett nyhetsbrev där det står liksom, nu finns det en ny indextyp. Och så är man värsta liksom whiz-kidden inom DB plötsligt.
Var det en artikel eller en tweet eller någonting? Någon som typ läste en SQL-bok och plötsligt var de... SQL-gurun på sitt jobb. Och de var
jag tror att det var en tweet om typ första dagen på jobbet. Liksom, mm. Så läste en bok och sen så blev han är SQL-killen. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det är ganska sant. Därför tror jag att även vad gäller din, liksom, din oro eller din fundering, Bartek, att jag tror inte att det är så långt liksom, bort. Man har ju den här bekvämligheten som jag pratade om förra när det var om att liksom, jag har inte skrivit rå HTML på jättelång tid. Så när jag ska göra det så blir jag bara så här, vad ska jag skriva för taggar? Men det tar ju liksom någon vecka för mig. Jag kommer fatt och minnas allt det där. Liksom, få tillbaka den så här, vilande kunskapen eller känslan för det. Kombinerat med att man har liksom en vana, att man har vana vid att läsa om tekniker och sätta in en ny tekniker. Så man kan liksom, så lätt komma ifatt där. Liksom. Så jag tänker mig att så länge inte du går liksom från att vara .NET content-driven developer till att bli så här, nu ska jag börja liksom skriva system plumbing i C. Liksom, utan man tar liksom ett litet lateralt steg. Jag tror inte att det är så svårt att bli, att flytta sin specialisering. Liksom.
Mm.
Om man är helt ny och bara har liksom ett enda djupt T och ingen bas alls, liksom, då är det ju otäckt. Det är mycket svårare liksom att flytta sig lite. Om man inte vet liksom ens hur man skriver JavaScript utan att använda JSX. Liksom,
eller då är det svårare. Hur man navigerar filträdet på hårddisken.
Mm.
Jag vet inte hur ni är, men jag tycker det är det som är lite roligt med vårat jobb. Det är att man kanske har ett hum om någonting och sen kastas man in i ett projekt. Och jag har alltid haft svårt för att bara så här, acceptera att men man skriver så där och då blir det bra. Utan jag känner att jag hela tiden vill förstå vad det är som händer. Så varenda gång en sån sak händer så köper jag en bok och så läser jag den och sen liksom gräver man djupare och djupare i det som man arbetar med. Så jag vet inte. Hur funkar ni likadant eller?
Jag önskar att jag gjorde mer så, tror jag. För alla gånger jag gör det så har det liksom gagnat mig och det känns bra. Det är också så svårt att veta. Jag brukar säga det här att klassiker är klassiker av en anledning. Alltså när man väl satt sig ner och läste någon sån här gammal liksom, alltså typ en Strindberg roman i skolan, man var 15 någonting, liksom tvingades göra det. Jag tyckte i alla fall fan det här är ju skitbra, men det här borde folk känna till liksom. Ja, just det, han är en klassiker liksom. Det finns liksom någonting att vinna i mycket av det där, och jag tror även det gäller att läsa de här böckerna. Att läsa de här böckerna som man så här, ska jag orka läsa den här nya boken som är 800 sidor om datadrivna applikationer liksom. Så tänker man, men det är inte relevant för det jag gör ändå, för jag gör ju det här med Redis, så blir liksom.
Jo, men om du gör det där med Redis, känner du så här bara att okej, jag kan öppna en connection och jag kan skicka kommandon till Redis och allt det där. Känner du inte så att du vill förstå hur Redis fungerar?
Jo, men...
Alltså om du sitter med det varje dag.
Alltså, jag tror att jag tycker om teknik som man inte behöver känna att man måste förstå för att lita på, delvis.
Nej, inte men... för lita på, men liksom nyfikenhet.
Alltså, liksom... jag känner igen det, men jag tror att du är mer sån än mig och också mer än Bartek, tror jag spontant, eller?
Jag måste välja mina sidor väldigt noggrant, för jag är... jag har en latent drag av completionist. Typ. Om jag spelar ett spel så antingen så skiter jag i alla sidequests, eller så måste jag typ depth first utforska alla sidequests. Så jag brukar bara göra absolut minimum om jag inte är superintresserad eller verkligen vill lära mig. Så jag är faktiskt, jag kan inte minnas när jag läste en bok, en teknisk bok senast. Det måste vara typ ASP 2.0.
Men det kanske också är lite en, alltså hur man lär sig. Du är väl lite av en tittare, liksom. Du gillar videomaterial, eller minns jag fel där? Bartek, alltså.
Ja, precis. Jag behöver ett konkret problem som jag kan Jag är jättedålig på att titta på kurser. Jag är jättedålig på att läsa böcker. Jag behöver liksom ett konkret problem som jag kan lära och då lösa och liksom hitta lösningen på och så fastnar det. Och då byggs det upp någon slags mental modell av det som jag håller på med. Men jag tror aldrig jag har... aldrig ska jag inte säga, men på senare år har jag väldigt sällan liksom satt mig och från grunden lärt mig någonting.
Men det är intressant när jag hör dig prata om det, för jag börjar tänka på att när jag gör saker liksom på eget bevåg, typ om jag ska sätta mig och göra spel, liksom, då är det ju genuint kul att göra det från grunden. Alltså inte så att jag sätter mig och börjar koda OpenGL, men att jag hellre sätter mig liksom med ett enkelt grafiklib och skriver Go-kod. Inte för att det kommer bli bättre, för att det kommer att publisha på det, men för att det är kul att skriva det från grunden. Att fatta mycket av grunderna och tvingas göra dem, för det blir liksom en annan typ av belöning än att bara så här en cirkel studsar runt i Unity. Yes, liksom. Vill man göra ett spel så är det bättre att använda spelmotor. Men för nöjes skull kan jag absolut känna igen det där, liksom, att nu ska jag skriva en egen markdown parser, liksom, för det är roligt att göra det med min lilla bloggprojekt eller vad det är, liksom. Men inom jobbet tror jag att jag är helt okej med att känna att okej, det här funkar, vi är färdiga, liksom.
Jag blev bränd ganska tidigt, för jag var väldigt mycket djupet först människa i början av min programmerings, inte ens karriär utan när jag liksom hobbyprogrammerade. Men jag fick ett uppvaknande när jag gjorde mitt exjobb, för jag och min kompis gjorde bara båda, alltså på gymnasiet gjorde båda programmeringsuppgifter. Och jag skulle göra det från scratch, jag skulle skriva egna polygon ritade i assembler, det skulle vara supersnabbt och jag hann typ inte längre än att göra en jättesnabb polygonritare. Men alltså min polare använde, heter det Allegro? Någon sån här spelbibliotek.
Ja, Sean Hargraves motor.
Ja, precis. Och han gjorde ett helt spel, det liksom var ett fullt spelbart spel och jag hade typ polygoner som ritades upp slumpmässigt på skärmen.
Men vem kunde rita upp polygoner snabbast?
Touché.
Tror ni att det är svårare att vara specialist? Och så alltså, kräver det högre intelligens eller högre förmåga? Eller liksom, är det liksom ett mer sofistikerat sätt att arbeta som utvecklare?
Nej, tror jag inte. Jag tror bara om försvinner Bartek.
Ja, men det är kränkt av min fråga, tror jag.
Nej, det tror jag. Jag tror inte det. Jag tror att det bara är... Det kräver nog mer att vara generalist, tror jag. På något sätt.
Det kräver alltså mer att vara generalist, säger Patrik här. Nu kommer Bartek in i studion igen.
Nej, jag säger inte att det är så. Jag säger att det är en känsla jag har. Alltså att man måste ha koll på fler saker. Man kanske måste kunna sätta saker i rätt sammanhang. Förstå hur de hänger ihop. Hålla många olika saker separerade.
Jag tycker jag ser en liten parallell i det där med hur jag ser på frontend och backend-utveckling. Nyligen så har min utvecklarkollega som är frontendare primärt och byggt all frontend i 3 år börjat göra lite små grejer i backenden också i Go då. Och frontend är ju en stor React liksom club som det blir. Som är ganska komplex och svår att hänga med i ibland. Mycket state-hantering. Det är liksom en stor, i alla fall ganska stor React-applikation som liksom är byggd med man lägger rälsen när man åker med tåget, liksom startup-style lite. Den är ju svår att hänga med ibland, så det går ju ändra saker. Det är inte så att det liksom är stopp, men det är ganska komplext. Backenden som understödjer frontenden är ju liksom bra mycket enklare på många sätt, just för att det är en lite mer så här snäv fokus för varje sak som görs i backenden. Det är ganska lite globala beroenden med state och utseende och inte så mycket användaråsikter och liksom visuell config och sånt som krävs i en frontend-app ofta. Och det där speglar nog lite min känsla kring generalist och specialist. Att specialisering är på ett sätt mer kontrollerat. Det är lättare att lära dig alla regler och bli väldigt bra på någonting än att lära dig liksom att leva den här oändliga ytan av generalistkunskap var lite slut. Liksom. Så känner jag lite kring fronten och backen, att fronten är liksom mycket mer öppet och därför jobbigt på många sätt och kladdigt. Och det är svårt att säga att det är så här man gör bra fronten. Liksom. Eller till och med säga att det här är en bra frontend-kodbas. Medan backen tycker jag oftare känns tydligt liksom, i vad som är bra och funkar och hur det ser bra ut och inte ser bra ut. Lite av en konstig parallell kanske, men det är, jag får samma känsla av de här liksom, uppdelningarna.
Men nu ska inte jag vara sån och nu ska inte jag spåra ur det här diskussionsämnet, men det är bara för att frontend är helt
varför
tokigt.
Nämnde jag frontend? Oh.
Det är så här, hej, kan du bygga ut min Gold Ruberg-maskin här borta? Vi behöver fler stekpannor.
Den här stekpannesnurraren, ja, som går runt i luften här uppe.
Ja. Eller mot jämförelse, hej, kan du sortera mitt dokumentskåp?
Mm. Nej, men så är det ju lite. Det
finns färdiga mappar och lägger saker på rätt plats och det är lätt att få en överblick. Och det är ju två skilda. Det ena är trasigt, andra är inte trasigt.
Okay, jag backar ifrån den jämförelsen. Okay. Så kan vi gå tillbaka till frågan till Bartek. Vad tror du att det är svårare att vara specialist eller generalist? Eller att det är liksom någon gradskillnad eller att det bara är en typskillnad, så att säga?
Jag tror att generalist är någonting för människor med yngre och mer plastiska hjärnor. Och ju äldre man blir och ju mindre plastisk hjärnan blir, desto mer behöver man nischa sig, för att det går inte att ha samma tempo som när man var yngre. Och det är kanske min medelålderskris som skiner igenom. Men fördelen med att vara specialist är att man kan säga nej till saker. Nej, det här, ledsen, jag kan inte göra React. It's beyond my control. Det är, jag kan inte underhålla två teknikstackar. Liksom håller dem uppdaterade i huvudet. Så jag väljer bort det här. Och det kanske det specialisering är, att man väljer bort saker.
Men jag tycker det finns en motsägelse. Alltså jag känner igen mig det du beskriver, men jag tycker det finns en motsägelse i det. För att på något sätt borde ju en person med liksom 10-20 års erfarenhet vara en bättre generalist än någon som har 2 års erfarenhet, om man tänker på ålder och erfarenhet i branschen samtidigt. Så egentligen borde ju en äldre person vara en bättre generalist, för de har djupare kunskap att liksom dra paralleller ur och liknelser ur och lära sig ur för nya saker.
Absolut, för teknikbranschen är ju cyklisk med en cykellängd på 18 år.
Men blandar du ihop generalism med erfarenhet också? Lite som Bartek, förlåt jag avbröt dig, men lite som du var på väg in i, känner jag. Att saker går i cykler, man känner igen saker, men att det inte är samma sak som att plocka upp React. Men däremot kanske du vet det. Ja, för det här passar nog server-side-rendering bättre.
Mm.
Förstår ni?
Ja, precis. Det jag tänker är att man kan, om man har varit med en hel cykel, så kan man säga, aha, det här är som X fast med Y istället. Det här vet jag hur jag ska. Two-way binding, det hade vi i Fox Pro. Jag fattar hur det här hänger ihop.
Mm. Jag vet inte hur många gånger man har återuppfunnit Corba det senaste år, .NET Remoting.
Mm.
En sån grej som verkar gå i cykler med 10 års intervall.
Skicka HTML över HTTP, vilken grej.
Men det är helt sinnessjukt, det kan man ju inte göra. Det hör ju vem som helst.
Men om jag ställer frågan på ett annat sätt då, tror ni att det är ett nollsummespel med kunskap inom vårt yrke eller generellt inom yrken?
Nollsummespel på vilket sätt?
Som i att om man väljer att vara journalist, då måste man liksom göra avkall på specialiseringsdjupet eller vice versa.
Jag skulle nog snarare säga att våran bransch är lite speciell i det sättet att allting som du kan idag kommer inte betyda någonting om 15 år. Det är nog inte många branscher så här, där kunskap bara blir helt värdelös. Men om du är läkare, det är klart det kommer väl nya rön där med, men saker, grundläggande saker slutar ju inte vara på det sättet för att det går 30 år. Eller om du någon form av ingenjör eller ekonom eller vad som helst. Någonstans kanske man
det är
bara måste...
intressant, jag har inte tänkt på det förut. Men det är alltid, man ska alltid vara försiktig när man jämför med andra branscher man själv inte har koll på. Liksom. Men jag föreställer mig ändå att om man skulle sätta liksom en utvecklare från 2005 och en hantverkare, säg en snickare från 2005, i ett rum, liksom, låsa in dem i 20 år. Och sen släppa ut dem och bara, nu får du jobba igen. Liksom. Då skulle ju snickaren, nya verktyg, okej, ni gör så nu, okej, lugnt. Liksom. Och sen kör på. Utvecklaren skulle bara vara så här, skulle bara skjuta sig själv. Liksom. Det är kört. Ursäkta, det låter lite hemskt. Men, men jag tror det skulle vara ganska, liksom, en ganska jobbig uppförsbacke. Om man inte verkligen liksom, hade tur med vad man satsade på 20 år sedan.
Ja.
Liksom.
Yeah. Nej, men det är som du säger också, man ska nog inte jämföra yrken så. Men jag tror ändå att det ligger någonting i det. Något sätt. Att, jag vet inte hur mycket från, jag började jobba 2005. Jag vet inte hur mycket kunskap från 2005 som jag faktiskt har användning för.
Var det inte ASP.NET 1.5 eller någonting? Vad var det då liksom? Typ, eller?
Jag tror första jag jobbade med var så här, klassisk ASP, VB-skript. Det finns väl inte kvar, tror jag.
Alltså, nej, inte klassisk ASP. Jo, någonstans. Nej, men det är VBA.
Exakt, det är VBA. Visual Basic for Applications.
Jag vet inte om det är någon skillnad i språket, men plattformen är annorlunda.
Jag tror inte ens POP höll man på med lite i den tiden med. Jag tror inte PHP ser likadant ut.
Nej.
Jag såg lite PHP-kod för ett tag sedan och det såg ju riktigt snyggt ut nästan.
Alltså till och med Python som ju har varit liksom ett språk som man tänkt är så konsekvent i sin enkelhet, i sin syntax. Även där är det ju desto skillnad nu med delvis med de här försöken till att få in typning. Men även nya sätt att hantera. Alltså de lägger också till liksom nya idiom och språk. Verktyg och syntax sugaring som gör att liksom, den Python jag skriver som typ är samma, har varit samma sedan jag var 15 liksom, den är ju riktigt så här, det här är inte liksom enterprise grade Python om man säger så. Märker man ju när man ser någon riktigt modern kod liksom, så är det verkligen stor skillnad på hur jag skriver Python och någon som är liksom en aktiv Python backendare skriver Python idag. Så det stämmer nog att det är liksom ganska mycket ruttning där liksom, på ens kunskap.
Jag har en bekant som jobbar som botaniker. Och han ackumulerar verkligen kunskap. Det är liksom, det är ingenting av det som man lär sig som blir inaktuellt. För att liksom, det är biologi typ. Det ändras inte.
Så är det inte något blir utrotat?
Ja. Det är för sig sant. Men ni förstår min poäng. Det är liksom,
förstår du?
Jag har svårt att tänka mig någon annan bransch där liksom kunskap är blir utdaterad så fort. Och det är ju en kunskap i sig att kunna liksom sålla och mönstermatcha nya grejer mot gamla grejer. För det är väldigt sällan någonting är på riktigt nytt från scratch. Det är oftast liksom, det här är som det här fast med en liten spännande twist.
Ja, det finns ett citat bara. Vi bygger vår mjukvara som... Nej, vänta. We build our software. Jag måste googla det bara för
det. Det här är bra tv.
Nej, Ellen Alman var det som... We build our computers the way we build our cities. Over time, without a plan, on top of ruins.
Ja. Men det är väl, det tycker jag är en väldigt fin spegling just för att mjukvara är någonting som är väldigt drivet. Det är väldigt drivet av mänskliga behov i stunden på många sätt. Liksom. Och det är ju en duktig liksom utvecklare, arkitekt, vad man vill kalla det, kan ju ofta stävja de där tillfälliga liksom, vi behöver ha en stig här, så vi gräver en stig här nu liksom, eller gräva en stig, men vi lägger emot vägen, för det behövs mer trafik närmast året, liksom, att man kan se att den här grejen kommer inte vara bra längre, så vi måste antingen stoppa det eller anpassa oss och liksom lägga till stöd så att det blir så där, kan växa liksom på ett bra sätt. Så det är ju den här mänskliga liksom viljan också, hur lätt det är att ändra på mjukvara relativt sett mycket annat som görs i världen liksom, som ju också är lite av ett gissel, att det är så här, men det är bara att lägga till en knapp, det är bara att liksom, och det är inte bara icke-utvecklare som säger det, det är ju alla, även utvecklare har ju den approachen, även om man brukar låtsas att man tycker det, så är det liksom, visst, vi kan lägga in en till bool, skitsamma liksom. Eller vi kan refakturera och göra det snyggt igen. Och den öppenheten för förändring är ju liksom lite en del av det som du nämnde med Patrik, att kunskapen ruttnar för att allting ändras hela jävla tiden liksom.
Men egentligen så skulle inte den behöva göra det. Alltså, är det inte så att det är lite problem med, shiny, något nytt. Vi skulle rent krasst kunna skriva våra applikationer som vi gjorde. Alltså, skriva line of business-applikationer i Visual Basic och skripta våra webbsidor med POP eller ASP. VBA.
Inte VBA. Och du har aktiverat mitt trap card, kan jag säga. För det här är min käpphäst, att speciellt vad gäller gränssnitt och gränssnittsdesign och hur mycket komplexitet det är medför, så hade ju ingen hade ju klagat om ingen hade gjort det snyggare liksom. Hade det varit grått och fyllt, hade det varit, ja visst, det funkar, det är likadant som det varit för 20 år sedan, samma utseende, samma liksom logik i hur saker ligger och sådär, samma interaktionsmönster, och det liksom, ja, funkar bra, och nej, sidan hoppar till i en halv tid när man trycker på en länk liksom, literally unusable.
När du går till tandläkaren, kolla deras gränssnitt de använder nästa gång, och min bank, de kör fortfarande så här, man ser att till och med default Visual Basic Form loggen uppe i hörnet när de sitter och ska kolla lånet eller vad de nu ska göra.
Ja, och den Winforce-loggen med rutorna ser man ibland också, de här färgrutorna ser man också här och där.
Ja, och så tandläkare som jag sa, senast jag var så hade de kört om så här Windows XP eller Windows någonting med så här jättetråkig Winforms-applikation som visade någon röntgenbild. Och de svårt att tänka mig att de klagar. Så bara, och jag önskar den här appen var lite flashigare.
Tänk om jag kunde ha lite spinners.
Ja, lite spinners här. Exakt.
Men det där är ju väldigt intressant skiljelinje. För jag menar, jag vet, det är ju jättemånga av vården som hatar allt liksom IT-systemsjobb de tvingas sitta med. Där finns saker att förbättra, men ingenting av det tror jag har att göra med just det här liksom gränssnittet, själva interaktionen vid datorn. Visst att det är jobbigt att allting laddar segt och det är så här felbyggt grejer liksom, men det här liksom visuella, som du säger, att det ska vara flashigt, att det ska vara liksom bara animerat, att det ska vara rundade hörn liksom, allt det där känns som att det bara var, det är liksom,
de hade nog inte gått ut i strejk om de hade fått rundade hörn på knapparna.
Säkert.
Hade de gått ut i strejk om man tog bort de rundade knapparna?
Nej, men däremot kan man ju se en framtid där liksom de får maskiner till sina mottagningar som har touchscreens istället för fysiska knappar, och att det blir skitjobbigt när man har på sig handskar eller man har fuktiga händer och ska man liksom trycka på den här typ blodrotationsknappen för blodprovet, så trycker man fel, alltså, så här, vilken jävla misär att inte få ha reglage utan ha touchscreens istället, för det är billigare liksom. Det kan man ju se skulle vara ett problem, och det är också en del av det här liksom, touchscreens. Det får inte vara en flicker på en hemsida när man går in. Alltså allt det där, så det är så irriterande, för att man bara liksom aldrig hade gett folk det, hade ju ingen brytt sig.
Men det är en annan sak som är speciell med våran bransch, det är att det är jättelätt att cargo kulta det som stora bolag gör. Klart vi ska ha microservices och kunna skala till halva jordens befolkning på en sekund när, om man jämför med typ, vad vet jag, läkemedelsbranschen, finns ju inte på kartan att en typ en nystartad ett nystartat läkemedelsbolag tänker, vi ska göra som AstraZeneca som har typ halva Södertälje som sin fabrik.
Nej. Men det där är kul, för jag kommer ihåg, jag tror jag har sagt det, berättat om det här förut. Men jag kommer ihåg, jag jobbade på NetOnNet. Och då under ruschen så hade vi ungefär 2-3 tusen samtidiga besökare. Och allting driftades på, det var två webbfrontar var det. Anledningen att det var två webbfrontar var inte för lasten, utan det var för att man skulle kunna draina en när man uppdaterade. Så man drainade en server, uppdaterade, drainade den andra servern, uppdaterade. Men nu vet inte jag vad de sysslar med där idag, men jag har svårt att tro att de kör två webbservrar i en garderob längre.
Fast det var säkert egentligen ett jättekomplext Octopus deploy-skript som de skrev för 7 år exakt. Sedan, som ingen förstår längre.
Exakt, eller Kubernetes-kluster, eller att de kör 500 tjänster i Azure. Fast bevisligen så, nu säger inte att det är så, för jag vet inte hur det är nu, men jag bara tar det som exempel att allting var lite enklare. Och
nu har vi hamnat här igen, hörni.
Nej!
Borde man med ett endgame.
Ska vi backa lite?
Men en sak som jag funderar på också är att jag vill specialisera mig på grejer som kanske inte är gångbara för mig som egen konsult. Jag skulle vilja hålla på med HTMX och Blazor och självhosta .net. Men det är ingen som vill betala för den kompetensen. Alla vill ha Azure Functions i Azure och Cosmos DB och så det är en avvägning. Man får liksom hitta någon skärningspunkt mellan det som är roligt och det som är lukrativt.
Ja, annars får man ju satsa, alltså, annars får man ju lägga karriärtid på att bli en person som pratar om, skriver om, håller kurser i ny teknik X, liksom.
Mm.
Det är som när man läser filosofi på universitetet, som jag inte har gjort. Då får man får bli lärare i filosofi.
Där kom den!
Jag har inte gjort. Nej. Då får man bli lärare i filosofi. Liksom. Det är det man får bli om man vill hålla på med det sen. Mm. Eller liksom, har man tur kan man skriva en bok, men de flesta lyckas inte göra det, utan då får du bli lektor och föreläsare och professor. Och sen så sitter du där liksom, forskar lite, så här, men man får ju bli då den personen som har HTML-kurser, HTMX-kurser liksom, om man nu vill hålla på med det.
Mm.
Men det är ju en smal nisch, det är ju svårt i sig också. Men det är ju en specialistgrej, tänker jag mig, att bli den där liksom, personen som
en person som har lyckats bra med det här i poddgrannen, Lars Wikman. För han har ju gått all in först på Elixir och nu har han gått ännu djupare på, heter det Nerves? Som är typ IoT, Elixir för IoT typ.
Vad heter det, sa du?
Nerves.
Nerver på engelska.
Aha, ja, okej. Okay. Nerves.
Men han har verkligen spelat, han har planterat träd för 20 år sedan och nu kommer kunder till honom för att han har gjort sig ett namn på någonting som är skitnischat men liksom tillräckligt stort för att det ska finnas företag som vill betala för den kompetensen.
Men det där är intressantare. Jag har pratat med Lars. Han är supersmart och han kan verkligen sina grejer. Men har han haft tur eller är det på grund av att han är smart? Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Måste man ha lite tur för att få jobba med det som man vill?
Han har ju helt klart utökat sin luck surface genom sitt jobb. Mm. Genom att podda, genom att skriva, genom att ha mejl, listan, ha videokurser. Så det är liksom
han har byggt sin egen framgång kanske.
Ja.
Där.
Så men man absolut... får nog vara lite risktagande och ganska idogen liksom, i att fortsätta. Om man vill driva den typen av, att man vill vara med tidigt i en teknikvåg och satsa på att om jag kommer in här nu och börjar bli ett namn inom det här, så om 5-10 år så kommer jag vara en namnkunnig person inom området istället liksom. Det är ju en chansning såklart.
Jag upplever att han är... inte ens vad jag ska göra om 10 dagar.
Men jag upplever Lars som han är genuint intresserad och tycker det är roligt med det som han håller på med, och då blir det gärna så mycket enklare.
Ja, men det känns väl lite som en det måste man väl tycka, tänker jag, om man ska gå djupt i någonting. Det är som, du tycker väl Blazor är jättekul, har jag förstått.
Blazor i sig är roligt, men jag tycker om känslan av hur snabbt allting går, liksom, även om det inte är...
Jo, men det fascinerar dig på något sätt. Det finns en drivkraft någonstans att du vill lära dig och du vill jobba med det där.
Men det är ett problem. Alltså, det finns ju väldigt många som liksom har suttit och läst den här boken om Haskell eller Clojure eller förändligen Golang för 10 år sedan liksom, och bara känt att det här vill jag hålla på med. Men vadå, vem ska anställa mig? Liksom. För att jag är så här, jag kan funktionell programmering, yes. Alltså, okej, men vi behöver en dotnetare
formulär liksom. Över sorry. Tabellen.
Ja, nej, men det är liksom en utmaning, men samtidigt där får man ju balansera lite det här liksom, vad gör man för sig själv och som en slags investering i en allmän kunskap liksom. Och för egen del så var jag ju jätteinne på funktionell programmering för typ 10 år sedan. Och då var det så här, det här är så coolt, det är så intressanta idéer, det är liksom fascinerande sätt att programmera. Sen så kom ju liksom den bredare IT-världen i fatt med vissa koncept som liksom, vad heter det, tagged unions och bättre pattern matching och så här, immutability, som verkligen inte var självklart för 10 år sedan liksom. Och där fick man ju ändå på något sätt, fick jag ju en liten payoff i att jag för egen vinning liksom höll på med något liksom konstigt språk ett tag. Men det går inte att veta, man kan inte liksom, det går inte att tänka att man ska investera strategiskt i det där, för det går inte att veta vad som blir poppis liksom, vad som är värdefullt om 10 år eller 5 år. Men som du säger, Bartek, man kan ju öka sin lackstat liksom, genom att faktiskt göra sånt där också och få lite större yta liksom, för att träffa.
Jag vill se Bartek på någon konferens nu om ett halvår när han pratar om Blazor.
Kanske det. Jag höll ju en dragning om Blazor på hos kunden. Och...
Ja, just det. Hur gick den?
Jo, men det gick bra. Det var bara 2 React-killar som blev triggade. Och undrade vad man skulle göra om man ska ha fler klienter.
Vadå, fler klienter?
Och så? Ja, en mobilapp också.
Ja, precis. Om man skickar HTML över HTTP, hur ska du då kunna ha en mobilapp?
Så då svarar du, man får bara skriva en regsparse som parsar ut datan från HTML och tillbaka.
That's the neat part.
Ja.
Nej, men vad var jag skulle säga? Jo, Paul Graham har ju skrivit en artikel om det här som heter någonting med Lisp, och han argumenterar för att liksom man ska välja esoteriska programmeringsspråk, för att då får man de här taggade människorna som brinner, och de är oftast smarta också.
Alltså jag tänkte mycket och jag tror på det till en viss punkt, men jag tror också att man får en risk att man får in folk som är vad ska man säga, intresserade av teoretisk renlära. Och det tror jag kan vara en extrem reduktion i produktivitet, speciellt för typ en startup liksom.
Datavärldens möpar.
Ja, nej, men precis, så att det liksom blir så här, nej, vi kan inte lägga in den här config-filen här, för att det är inte pure att ha den filen på disk, utan den måste, man bara, men fuck off. Hårdkoda skiten och gå lägga liksom. Nej, men det är verkligen, sådana har jag ändå mött lite här och där i jobbet, och man blir liksom så här, ja, jag förstår, jag förstår vad du säger. Och jag vet att du tycker att jag är smutsig som inte gör så. Men en del av yrket är att förstå att man inte kan liksom bygga vita torn bara.
Mm. Ja, fast motsatsen är nog värre, tycker jag. Alltså när man kommer in i ett nytt projekt så här, och det är 1200 varningar och terminalen lyser upp som en julgran.
Ja.
För att det inte finns något, alltså det gått helt åt andra hållet.
Jag håller med. Jag skulle hellre liksom sitta med ett gäng haskelnördar än ett gäng sån här det funkar, tryck på F12, skitsamma, eller F5 eller vad det är liksom. Absolut, det håller jag med. Men det bästa är ju vad som vi är, liksom pragmatiska men också väldigt intelligenta samtidigt.
Var mer som oss.
Ja.
Det är poddens motto. Hörrni, jag måste avrunda för jag måste gå och lägga mig för den här jävla AC-förkylningen.
Var jag tvungen att säga en så dum sak som sista saken jag sa? Det var jobbigt.
Men har vi bestämt att det här är sista avsnittet innan sommaruppehållet?
Alltså jag är öppen för det mesta. Jag jobbar nästa vecka.
Alltså det här är sista avsnittet som vi garanterar innan sommaren. Däremot så kan det komma avsnitt. Men vi lämnar inga garantier fram till mitten av augusti någon gång. Ish.
Det är synd att vi inte kommer över 20 episoder bara innan sommaren. Men det är som det. Vi har försökt i alla fall.
Mm. Men vi hade en jävla bra run med avsnitt varje vecka i. Hur många avsnitt är vi uppe i nu?
Här är 15 där vi spelar in just nu.
Ja, det är fan inte fiskam.
Nej, vi har ändå kommit förbi den här liksom att man hittar en podcast som har två avsnitt. Var den första bara en kort intro-trailer och sen är det ett avsnitt, sen är det slut. Det är ju skönt att det inte behöver bli en sån.
Ja, det är inte för sent.
Nej.
Vi kan fortfarande lägga ner.
Ja, det kan vi alltid göra. Det är skönt att veta. Men nu är det bara skitsnack, så det är väl bara att säga hej då, antar jag.
Ja, tack för de här 15 avsnitten. Vi hörs i sommar eller efter sommaren.
Det gör vi. Ha det så bra.
Detsamma. Hej.
Hej då.
Hej.